Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg.
Med Micke Morgan
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Hallå där. Välkomna till Göttena-podden. Återigen. Nu är det så här, va? Vi har en gubbe som jag känner jävligt väl den här gången här. Spelat mycket fotboll ihop med honom. En fantastisk gubbe. Och det är ingen mindre än Stig Fredriksson.
Oh.
Välkommen gubbe.
Tack så hemskt mycket.
Ja, härligt.
Det ska
härligt.
Bli en upplevelse.
Ja. Det vet du inte förrän efteråt.
Nej, jag får kanske tänka till vad man säger då.
Ja, det är så.
Ja, man ja. Vet aldrig med glädje.
Nej. Vi har ju lovat dig att säger vi något dumt så ska vi klippa bort det.
Ja, det låter
så.
Bra det.
Ja. Det är väl omgång nummer 2 nu. Vi var ju nära att göra en podd. Du och jag hade ju kontakt där ett tag.
Ja, det var några månader sedan.
Ja,
som du ringde.
Ibland har vi uppehåll på några månader den här podden. Men nu ska vi släppa en gång i månaden i alla fall minst.
Ja, härligt.
Så nu fick vi till det. Och vi är hemma hos dig.
Ja.
Jag har fått kaffe, du har fått kaffe. Och Glenn då, vad fick han?
Han fick lite saft, han är lite yngre än oss.
Ja.
Än mig i alla fall.
Jag skulle ha sagt det.
Ja. Nej, men lite saft då till Glenn som inte dricker kaffe då.
Nej, jag har aldrig lärt mig det.
Nej. Ja, ni fick ju goda bullar till.
Ja, väldigt goda. Helst då när man försöker då hålla tillbaka. Jag kan ju inte säga nej. Så jag försöker faktiskt få på mig brallorna på ett lite bättre sätt då. Jag tänkte så här att vi drar igång direkt.
Ja.
Jag är ju så här, just det förresten, du var ju med på våran resa till Helsingborg, kommer du ihåg den?
Ja, mycket väl.
Mycket väl, ja. Ja. Det var en trevlig resa.
Ja, tycker jag. Ja, jättekul. Precis lagom upplägg och Patrik Sjöberg tror jag var med till och med på den resan också. Kommer
det kan nog stämma.
Ja.
Ja, jag ska bara flytta den micken så du får lite bara, så tar du in ljudet så. Ja, Patrik Sjöberg var med och det var, om inte jag helt fel.
Hur fan är det?
Det var nog, vad kan jag tänka mig, 2019.
Ja, just det, ja.
På vägen ner stannade vi på halva vägen där och skulle göra en liten film och en liten hyllning till Micke Andersson. Han fyllde år, han fyllde jämnt.
Ja, ja, Micke gamla blodet,
ja. Ja. Så då kom jag ihåg att vi stannade och så var ju Ruben och Tord och jag och någonting. Wernersson kanske var med.
Nej, det var ni från Blåvitt gänget där.
Var fyra.
Ja, Glenn var ju med också.
Och Glenn.
Ju
ja, men vi kommer ihåg det. Vi spelade in ett litet
avsnitt. Ja, när du säger det nu. Ja. Alltså, inte en susning.
Men vi måste bara förtydliga för våra lyssnare. Micke vi pratar om då, det är Bayern-Micke som jag kallar honom då, va?
Han kom från Hammarby till oss.
Ja.
Stämmer.
På 80-talet.
Ja.
Mm.
Han var med 87.
Han var med 87, Dundee.
UEFA-cupen.
Jag säger så här då, en härlig innermittfältare, säger jag. Har jag rätt nu eller?
Duktig, väldigt spelintelligent.
Mm.
Teknisk.
Mm.
Duktig.
Mm.
Tycker jag.
Mm. En fråga när jag ändå är inne där nu. Lasse Zetterlund, var han med samtidigt?
Mm. Lasse Zetterlund var här också då.
Spelar han i finalen?
Ja, han spelar nog inte från start, men han var med i laget.
Ja, det var två duktiga killar.
Mm. Han var ju mer en gnuggare.
Vad sa du?
Lasse Zäta var ju mer en gnuggare.
Ja.
Mm. Och Micke mer tekniker, kan man säga.
Ja, men,
ja, det är så. Ja. Ja. För jag kommer ihåg Micke, han hade ju en lite fyrkantig spelstil, kan man säga så.
Nej, jag vet inte, en jävla smidig spelare.
Smidig, han kanske lite lurig, han var tekniskt, va? Så ja. Han var lite lurig, han var lite mörka lite när han fintade och sådär. Mm. Lite svår att komma åt, ska jag vilja säga.
Mm.
Men en fantastiskt duktig passningsspelare.
Mm.
Blev lite arvtagad till Jerry då, de åren han var här. Jerry Karlsson slutade då.
Där, då, måste, då kan vi ta det direkt där. För jag har haft en tanke med Jerry Karlsson.
Mm.
Och så alla bara säger, dessa gubbarna jag pratar med, de minns ju ingenting nästan. De minns vissa grejer och alla säger bara, fråga Stig, han är den som minns bäst av oss, säger allihopa. Senast Tord Holmgren idag när jag pratade med honom då. Nej, det där, och då säger Tord, i våran släkt, på min sida av släkten, så ligger dåligt minne, säger han då.
Och hans pappa är ju lite, har ju bett så lite grann, tyvärr.
Tyvärr, ja. Mm. Det är en skit där. Mm. Jo, Jerry Karlsson, för han är ju med i UEFA-cupen 87 på alla höstmatcherna.
Ja.
Alltså 86 då.
86, ja.
Höst, han för det är 86 och 87 då.
Han slutade sen då.
86, han slutade då, ja, han mitt 86, i alltså.
Ja, han slutade 86.
Tänkte vara med fram till bara, om man säger, det är kvartsfinal, semi och finalen kvar då.
Ja.
Och så slutar man. Och det, ja, men jag kör vidare för att ha möjligheten då, tänker man ju då. Men det gjorde han inte då.
Nej.
Ja, okej.
Han gjorde inte.
Men han var ju med i Barcelona, va?
Mm.
Han satt 86, ja.
Satt på bänken då, tror jag. Där satt han på bänken.
Det var ett misstag. Han tog in han, så han fick slå en straff.
Mm.
Det var en miss, taktisk miss.
Mm.
Ja, ja,
parentes.
Ja. Det är alltid lätt att vara häftigklok. Men då kan vi ta det 86 Barcelona borta, bara en jättesnabbis.
Mm.
Så har jag för mig en bild, alltså en sån här filmad sekvens. Och så har jag för mig att det är du måste rätta mig om jag har fel. Och så går du och letar efter snus.
Vid bänken, stämmer.
Ja, det stämmer det.
Alltså, kommer du ihåg den detaljen?
Ja,
alltså?
Ja, jag kommer ihåg den filmen.
Det var innan straffläggningen.
Ja, exakt. Helt, du går som en narkoman nästan.
Ja, det är nästan hemskt. Det är nästan hemskt.
Men det gubbar, vi ska slå straffa mot Barcelona. Skit i det, vad fan är min snus?
Ja. Man får samla upp det lite innan.
Ja, exakt, exakt. Och du har tagit en ganska härlig snus nu också.
Ja, jag har ju snusat sedan jag var 13 år.
Mm.
Så det har ju blivit några. Om man går tillbaka.
Men när vi ändå är inne på det, vad är det en speciell, eller kan du snusa vad som helst?
Nej, jag snusar nu, har jag något som får man göra reklam i det här programmet.
Ja, vi har mycket du vill.
Det är något som heter Nox, och innan det jag snusar ettan i 50 år.
Ja, snusar du ettan?
Ja, i 50, lös, och det ska vara lös.
Ja, lös, ja, riktigt snus. Liksom.
Du har ingen paketsnus, eller vad kallas det?
Nej, ingen sådana
portionssnus.
Nej, det har varit lös snus genom alla år.
Ja.
Nej, det går inte.
Ja, det är riktigt snus, kan vi äldre säga
inte,
då.
Jag får inte någon feeling då.
Nej.
När det är sån påsnus.
Ja, men nu kör de ju till och med vit snus, som man säger då.
Mm.
Ja, du har jobbat på Swedish Match, så du bör ju kunna den story. Men det fanns inte när du slutade, eller?
Det finns ju ett, om man säger, utan tobak.
Mm.
Och det var faktiskt min såger som var satt i ledningsgruppen i Swedish Match som lanserade och tog fram det snus.
Åh jävlar, för det slår ju som, det är helt sjukt, ja, helst bland tjejer också nu.
Tobaksfritt med nikotin, men det är rätt okej. Okay,
men vad är skillnaden? Jag har sagt att jag är lite blondin här nu då, känns som. Men vad är tobak? Det är nikotinen i själva tobaken?
Nej, de tillsätter det på ett annat sätt i det här vita då.
Aha,
okay. Och det är giftigt som fan egentligen innan man liksom får den dosen som man kan ha i den här snusen då.
Okay.
Så man får försiktig hanteringen.
Mm.
Men du, jag kommer fan ihåg, jag vet bara att det var du och Conny som höll på att snusa mycket. Men var det, det var något så många med, va? Eller?
Alltså,
det var Ruben.
Ruben Svensson.
Snusen. Men annars, vet du fan, kan
jag det var inte så många. Nej, det var inte många. Nej. Ruben har snusat och snusar fortfarande.
Okej. Okay. För jag kommer ihåg när jag, eftersom jag är född, ja, för din del så är det 15 år senare än dig. Så när jag växte upp, om man tar kiken då, så kändes det som att alla snusar nästan i seniortruppen.
Ja, och nu kanske växte, men jag vet inte det, men det är klart, det är ju 40 år sedan.
Ja.
Så det är väl hänt en del också kanske på det sättet. Framförallt att det är mer tjejer snusar.
Mm.
Definitivt.
På tal om Patrik Sjöberg då.
Okay.
Och resan till Helsingborg.
Ja.
Var det?
Vi kör den.
Ja. Det var så att efter den här resan typ 2 eller 3 veckor. Och då gick han ju ut och blev nykterist, Patrik.
Ja, just det. Ja, det var han inte den resan.
Nej, han var nog inte ren på mycket där på den här resan. Men det är en annan fråga. Det som hände på den resan stannar vid den resan.
Det gör det,
ja. Så kör vi. Jo, men tillbaka nu, Stig. Vart är du uppvuxen här? Du är ingen göteborgare i alla fall.
Nej, det kanske slår igenom lite. På språket också. Men jag är uppvuxen i Västerbotten, södra Lappland. I en ort som heter Sorsele.
Sorsele.
Ja, ja. Ligger öster om Tärnaby och väster om Luleå, samma breddgrad.
Ja, okay.
Så har du lite hum om hur högt upp det är ungefär.
Väldigt högt upp.
Ja, det är en bit. Det är väl härifrån, 120 mil härifrån, från Göteborg kan man säga. Mm.
Är du uppvuxen i en sportfamilj eller?
Nej, min bror åkte skidor och var en av Västerbottens bästa längdåkare på skidor. Så till som junior. Så att annars inte mycket, nej. Det var nog mig han som var lite pådrivare. Brorsan, han är 17 år äldre än mig.
Åh jävlar.
Så det har varit ett litet glapp emellan.
Är du sån här sladdis alltså?
Det verkar så.
Ja.
Och det har funkat, men det blev liksom, de åren ett tag då var han nästan som farsa då. På ett sätt, och innan han var den som var intresserad av, han spelade lite fotboll i Sorsle och åkte skidor, och jag har ju tävlat både på skidor på längden och utför då. Och jag har lite pådrivare, och han, i och med att han spelade fotboll, så blev det ju lite man håller på med alla de tre sporterna.
Men låg det nära till hans att du lika väl kan hamnat som skidåkare eller?
Ja, jag var ju född samma år som Stenmark och Stigstrand, så vi tävlar ju mycket nästan varje vecka mot varandra då.
Så du åkte så tävlingsskidor mot Stenmark och Strand.
Ja.
Nu jävla snackar vi grejer.
Jo, men det blev ju på något sätt naturligt då, man
det var
13-14 mil till Tärnaby. Ja. Och där fanns ju backar då. Jag har ju jäkla minnen från Tärnaby egentligen.
Ja, men berätta det, för det här sånt är jätteintressant, för då är du 1,56 ja, då helt enkelt.
Första året vi var där skulle tävla då var det en störtloppstävling. Inte slalom och storslalom, det var bara störtlopp. Det kanske var slalom dagen efter eller någonting. Ja. Och jag ställde upp i störtloppstävling, och sista porten så ramlade jag så in i helvete, så jag bröt skidan.
Oh, jävlar.
Ja, men jag kom upp och det var helt lugnt. Så nästa året efter skulle vi dit på träningsläger. Och jag vet inte, vi åkte, höll på att träna i backen och så fastnade sidan och vred liksom, och bindningen löste inte ut, och så bröt jag benet.
Nej.
Uff, så tredje året var lite så här orolig om jag ska åka till Tärnaby.
Ja, det förstår jag.
Men det gick bra.
Ja, det gick bra tredje året.
Tredje gången.
Ja. Härligt.
Var det störtlopp varje gång?
Nej, den andra gången var det, då åkte jag slalom. Jag tror bara åkte slalom. Jag tror någon slalom bara, och så bara fast, och så löste den, bara ställde lite för hårt bindningen, och så löste den inte ut, och så vred. Så jag tänkte, fan, jag försökte ställa ner foten i pjäxan igen, och då kände jag bara som en svamp. Då hade ju benen gått av.
Fan, gjorde det inte ont då?
Nej, inte farligt ändå. Konstigt. Men man kände ju liksom att nej, det här var nog mer.
Jäklar. Ja. Det var ju en annan kille nu som bröt ett ben i foten här nu. Jag vet inte om ni har följt det där, men Sevov har ju en målvakt som heter Simon Möller.
Mm. Ja, det är han som går på gymmet. De går ju
Så spelar de nu mot Kristianstad i final nummer 2 nu då. Mm. Och så blev det oavgjort, och så blev det förlängning. Och så blev det oavgjort där, så blev det förlängning till. Jag tror till och med att det var i första förlängningen. Nu får ni rätta mig om jag har fel där ute. Så är det en situation, och så, då bryter Simon Möller ett ben i foten men spelar vidare, för du vet, man är inne i matchen så som ni har varit, så
ja, man är varm
och, ja, adrenalinet och alltihopa då. Så de mörkar han ganska bra, så han spelar vidare faktiskt i SM-finalen i handboll med ett ben brutet i foten då. Så det är jäklar vad det är.
Men du, hur vad kom liksom vändningen till fotboll liksom? Eller vändningen?
Nej, det var ju, men man höll ju på från man var så med fotboll också på sommaren och så länge det gick. Det var rätt mycket snö där uppe på vintern och 40 grader kallt. Så, men jag skulle väl säga, vi vann junior-DM. Alltså det var stort för lilla Sorsle då. Och då var ju lag från Umeå, Sandåken, Jimmo Näs där jag kom och spelade senare då. och Lycksele, alla lag, Skellefteå-lagen och allting var ju med där junior-DM, och vi slog Sandåken från Umeå med 5-2 i finalen i junior-DM, och då var det väl lite mer...
Hette laget Sorsele, eller?
Ja, Sorsele IF, ja, precis. Och då blev det kanske lite mer, ja, tänk fan, mer fotboll kan man säga. Och sen, efter jag gick ut nian, då fanns ju inget gymnasium i Sorsele.
Nej.
Och då fick man antingen gå i Lycksele eller Vilhelmina, Storuman. Men jag sökte då, fick man söka speciellt med rektorns tillstånd. Så jag sökte till Umeå. För att Lycksele var så tråkig stad.
Okay.
Så då sökte jag speciellt och fick jag tillstånd. Och så jag började gymnasiet i Umeå då.
Hur långt ifrån ligger det ungefär?
27 mil.
27 mil.
Ja. Det är länge av som tre eller?
Pendlar du då dagligen?
Ja, nej, inte riktigt, men helgerna.
Ja.
Ofta då i början i alla fall. Sen som sagt så började jag spela med en klubb i Umeå som heter Gimonäs.
Gimonäs, ja.
Ja. Ja. Så
var det de duktiga damer också? Hade de?
Ja, hyfsat ett tag där. Ja. Umeå IK var ju de som blev bra sen i damfotbollen då. De hade en damsektion, men framförallt de var väl uppe i division 3 som bäst, gamla division 3 då, om man säger som bäst.
Okay.
Så jag spelade där 74, 75, 76 i Gimonäs då. Men så gick gymnasiet och gjorde lumpen.
Ja, gjorde du det samtidigt?
Först gymnasiet och så lumpen efter. Så jag var kvar i Umeå till jag hade gjort lumpen.
Gillar du lumpen?
Jag hade inga problem, jag tog det för vad det var, ingen streber eller något, utan alltså skötte det och funkade normalt, så var det fan, det var ett år som jag tyckte det var helt okej.
Men jag tycker likadant, exakt.
Ja, jag hade inga problem alls.
Jag vet inte om vi får berätta det, men jag tror vi får berätta, det är väl ingen hemlighet så sett. Men...
Det vet jag inte, jag kan inte svara på det.
Då pratar vi inte om det då, men jag kan hinta utan att säga något. Glenn ska snart känna på lumpenlivet igen.
Ja.
Men så vi hittar inget och Glenn, utan
nej, jag kan inte svara på det. Nej, jag vet inte.
Då ligger vi lågt där. Men kom snart. Kom bli världsklar. Väldigt spännande.
Men, känner du skillnaden på liksom, eller kroppar känner skillnaden, men det är med mina skidåkning är ju, visst, det är ju ändå ett lag där med, men om du jämför med fotboll så är det ju lagidrott i skidåkning och sådär, det är ju mer individuellt.
Individuellt, ja. Så är
det. Drog det någonting eller?
Jag tror att jag kände mest från skidåkningen, jag hade nytta av det, var mycket det, dels konditionen på längd och balansen i slalomåkningen, att man hade med sig det. Man var ganska allround-tränad när man väl började spela fotboll. Mm. Det så jag har tänkt mest när man väl slutade. Och det var ganska naturligt att när man flyttade till Umeå så fanns det ju inte lika mycket bra backar och sådär heller. Och då gled ju över sakta till fotbollen vart efter då.
Mm.
Så det blev naturligt på något sätt.
Mm. Ja, Umeå är ju en hockeystad verkligen på det.
Ja, det kan man säga. Men de har ju haft... Holmsund var ju uppe i Allsvenskan på 60-talet. Så det är väl det närmaste, om man säger från Umeå då, som fotbollsmässigt.
Men en snabb fråga, snabb bara. Lycksele snackar vi om förut här lite grann. Är inte han där från Peter Nilsson?
Jo.
Han kom från Lycksele.
Ja,
kom
från Lycksele.
Vilken Peter Nilsson pratar vi om?
Ja, så spelar jag Öster, Standard Liège, landslaget. Han var född i Lycksele. Jag är född i Lycksele.
Ja. Okej, okay. Ja, det säger till mig jättemycket.
Nej, det är mittfältare, vänsterhotare, teknisk.
Ja, men var det han som var med i OS där i landslaget?
Möjligt. Jag kan inte om han var med i OS.
Kan inte jag heller.
Nej,
vad fan? Ja, vad han är kapad
åt Nilsson?
Han flyttade till Örebro sen.
Örebro
flyttade han sen. Men jag vet inte om han spelade eller om han... Jag tror han var jumpalär.
Så det, ja. Men jag tänkte på det här. Fanns det stadslag och så uppe hos er?
Jo, det fanns ju det kallas ju länslag. Så juniorlänslag då.
Var du med där?
Ja, juniorlänslag. Och sen hade vi något i Norrland som hette Nordsverige mötte Nordfinland. Alltså norra delen.
Ett eget mästerskap som ingen annan känner till.
Då var vi spelade i Finland. Med Nordsverige mot Nordfinland.
Åh jävlar.
Där var jag med då.
Ja. Spelade du back på den tiden också?
Mittfält och back.
Mittfält och back?
Ja.
Ja, men var det yttermittfält och ytterback även då? Eller var det mer inne?
Lite inne mittfält också. Både, egentligen inner, ytter och mittfält och ytterback.
Var du nere i Göteborg och spelade med cupen någonting eller?
Nej,
inte Gotia finns. Fanns då kanske inte.
Nej, det fanns.
Men Göteborgs cup på något
sätt. Gotia startade ju typ 73, säger jag, men det kanske inte gjorde.
Ja, det är möjligt.
Så. Det var några stora cuper där bland annat ni var nere. Varta, jag vet att Uffe Karlsson och de var med. Men jag vet inte, de var ju några år äldre än dig.
Ja, de är precis.
Ja, de mötte jag i cuper både i Uppsala och i Eskilstuna. Men det var lite större kupper som vi. Det var långt för oss att åka då där uppifrån. De var med.
Pratade vi han som var i Göteborgs fotbollsförbund sen.
Ja, den, ja. Men du, var det ju Sanna på en gång?
Nej.
För det var ju
statslagsläge. Ja, liksom. Precis. Nej, juniorlandslag var jag aldrig med i juniorlandslag eller pojklandslag.
Nej, men du menar statslag eller länslag? Nej, de höll ju på nere i Sanna.
Elitpojklägre.
Ja, precis.
Nej,
yes.
Nej, jag fick inte komma. Däremot blev jag utsett när jag var 18 till Västerbottens bästa fotbollsjunior. Parentes.
Oj, det är ingen parentes. Det är ju fint, ja. Hur gammal var du då?
18.
Alltså jag bara tänker så här med 18 blir utsett till det. Fan, måste man inte känna sig lite jävligt stolt?
Ja, man kommer nästan inte ihåg, men det kanske man var man säkert då. Det kan jag tänka mig. Det var ju liksom Västerbottens Folkblad, en tidning där uppe då, som utsåg det här med någon jury och som det är.
Men var du riktigt talangfull när du var liten? Utmärkte du dig ganska tidigt så, eller?
Ja, i och med att man var med i alla fall på den nivån i länet då, så var man i alla fall hyfsad nivå på i och med att man var med i de här sammanhangen då. Men ofta var ju inlandet lite diskriminerade mot kusten då. Det var ju Umelag och Skellefteålag ofta som var.
Nej, det var lite hat,
ja, lite så var det då.
Ganska
det
mycket kom, kanske.
Ja, det var lite mer fokus kust.
Men var det någon mer som kom ungefär som dig där, eller som var jävligt lovande, eller som någon mer gubbe som kom i din generation, eller?
Ja, jag tänkte
som kommer därifrån
som har spelat lite högre upp ifrån inlandet. Det är väl som du sa, Peter. Sen var ju Lycksele som bäst upp i division 2 med sitt representationslag.
Ja, vi måste ju vara ärliga nu. Division 2 på den tiden var ju serien under
Superettan,
kan man säga.
Ja, precis. Så att de var som högsta, men nu har jag ingen kommit på så där direkt än.
Nej, men då finns det finns ju liksom ingen,
nej, ingen som har kommit på direkt.
Nej, det är du med minnet där.
Ja.
Men hur är det idag? Liksom, kommer det folk fortfarande uppifrån Norrland som kommer fram? Eller hur fan? Jag hänger inte med det.
Nej, de här i ord. Men kanske inte från. Ja, det är ju lite mer hockeykillar som kommer fram.
Ja.
Lite mer Skellefteå, lite sådana uppsugare. Och Björklöven, lite sådana uppsugare. Lite hockey. Som har blivit till och med NHL-killar och kommit till NHL som är uppifrån där.
Nu tror jag att många drar ju ganska tidigt. Du körde gymnasiet då. Men idag finns det mycket gymnasium med idrottsinriktning.
Fanns ju inte då.
Nej, på det sättet, inte överhuvudtaget. Så nu är de ju oftast, är man 16, ungefär 15-16 och går ut nian där, så det året man ska fylla 16, då börjar man oftast på ett idrottsgymnasium om du är talangfull.
Det är ganska vanligt.
Ja. Så det är väldigt. Därför får ju vissa städer väldigt bra ungdomslag.
Så är det.
Ja.
Så är det.
För de flyttar ju till storstäderna ganska tidigt då. Men du kom till Västerås. Jag skulle vilja veta hur
hamnade. Det är ju en liten grej också, för att jag blev inte värvad till Västerås då. Utan jag, brorsan tjatar på du måste göra något för att åka.
Så hade han. Så, alltså din bror såg talangen i dig?
Ja, han, så här gick det till egentligen. För att han hade pratat. Hans fru har en kusin i Västerås. Och som kände, vars man kände klubben och Västerås SK då, som det var. Och hade pratat med dem att jag skulle kunna komma ner dit. Och samtidigt så kom jag in på en utbildning, en sån här fritidsledarutbildning. Jag hade inte flyttat då, så hade jag varit kvar i Umeå, tror jag. Men då kom jag in på den utbildningen och så skulle jag få komma och provträna då med VSK. Och brorsan och jag och älg, det här var i september, jag började inte, jag sa jag kommer inte ner på skolan förrän älgjakterna är avklarat.
Ja, det är så.
Ja, så på kvällen så satte vi oss i bilen, brorsan och jag, och körde, han körde ju med partnern då, för jag på natten ner till Västerås. Det här var i början på september, 10 september och sånt där. Och så körde vi i natten, så sov någon timme, gick till skolan, den här fritidsledarutbildningen. Och sen på eftermiddagen ska jag träna första passet med VSK. Den tränaren som var där, det var ju Liston Söderberg.
En hård gubbe, kan vi säga.
Jag har nog aldrig tränat så hårt i hela mitt liv fysiskt.
Nej.
Fan vad vi sprang alltså. Det var. Men vi var ju bra tränare. Fysiskt. Det var
Men visste du om, alltså, kände du till honom
innan du kom dit? Bara hört talas, men inte liksom, du vet, innan man stod inför faktum då.
Men hur gick i träningen då?
Då tränade jag med dem hösten 76 då. Mm. Tränade jag med dem hela den hösten och fick ett tvåårskontrakt med dem efter de hösten jag tränade. För att jag gick ju bara in på liksom kom så.
Nu har jag två frågor här. Ja. Eller en fråga, den första vill jag bara göra för tydligare då. I podden vi hade med Bengt Andersson. Mm. Så innan Superettan startar nu, för de leder ju Superettan nu, Västerås.
Ja, de och Kiken var det topp där.
Ja, och Kiken är tvåa, det är så jävla häftigt. Mm. Men jag sa det innan Superettan började, så varnade jag för Västerås. Jag sa att de kommer vinna Superettan i år. Jätteunderdogs alltså. Mm. Så. De blir av med en spelare tror jag bara. Och det är hans gick till Halmstad, jag är så dålig på namn där. Skytteligarna. Resten får behålla laget. Och det är otroligt viktigt i dagens fotboll, tror jag.
Visst. Men varför hade du den känslan att
de var bra redan förra året?
Jaha, de var bra förra året.
Ja,
och i cupen gjorde de jättebra mot AIK och lite andra. Och nu till AIK så är det jättebra då, visst det är. De ligger till och med sämre än Blåvitt. Men vi har en annan grej där med Västerås då. Men följ Västerås och så följ ni Kiken där. För Kiken är ju, det är ju magiskt att de ligger två där.
Ja, det är fantastiskt. Ja, det är bara applåderat.
Sitt jävla jobb de gör.
Ja, får man säga.
Ja, så nu kommer de upp till 12 personer på nästa hemmamatch. Om de har tur.
Ja, till det.
Nej, jag bara skojar. Det är fantastiskt jobb i alla fall.
Ja, verkligen.
Men du sa att du fick ett tvåårskontrakt där. Då undrar jag, Glenn. Hur får man ett tvåårskontrakt med Västerås? Vi har hört rykten om någon skokartong eller någonting.
Ja, men det var så här. Det kom sen.
Kommer det sen?
Ja, det här var
berätta tydligt
nästa steg.
Okay. Nu ska vi
nästa steg. Mm. Ja, det blev ju så att jag gick ifrån Västerås till Blåvitt sen. Och i den vevan så var Västerås skyldig mig lite pengar. Ja. Och jag vet inte hur de togs fram, vill jag inte veta och vet inte än idag. Men de levererade sin skokartong på, vi var spelade en inomhusturnering med Blåvitt. Då kom före detta kalsonen med en skokartong med kulor i. Som de var skyldiga med. Så du har helt rätt. Men det var lite senare.
Okej.
Det är han kassören i Västerås. Han kommer med en sån under armen.
Här har du några pengar.
Kommer du ihåg vad det var för? Var det Puma eller Adidas eller på kartongen?
Nej,
eller?
Det vete fan. Jag spelar nog Adidas så kan det ha varit det.
Jävlar, men alltså på den här tiden, vi måste bara förtydliga för våra lyssnare då, som kanske tänker, vad då? Så kan det vara. Men på den tiden var det ju väldigt mycket åt det hållet. Och det var ju hela 80-talet. Det var även väldigt bingolottepengarna i början på hela 90-talet. Var det ju otroligt mycket skokartongspengar.
Ja, men det är inget.
Nej. Det fanns, det var ju väl mer vedertaget egentligen.
Ja.
Det var ju, du fick ju, det var ju svårare att få bita pengar i idrottsrörelsen för en skokartongspengar då.
Ja, det var ju så.
Och det var ju så det var uppbyggt. Ja.
Nej, det var nästa steg.
Det var nästa steg.
Men det stämmer.
Ja. Men Blåvitt där, nu ska vi gå till Blåvitt. För vi vill ju veta, hur kom du till Blåvitt? För vi har ju hört lite rykten från Svennis då. Hur han fick dit. För du är ju en av tre, nu måste du rätta mig om jag fel. Du är väl en av tre som blev en ganska toppvärvning till Blåvitt. Var det inte du, Wernersson, och var det Sandberg också? Eller?
Vi kom samma år.
Ni kom samma år.
Japp.
Säkert du 79 nu eller?
Nej, 81. Inför 81.
Ja. Och då tror jag Svennis, jag vill höra hur det gick där, men jag tror det var Wernersson, tror jag att han sa till sina spelare i laget som var med i landslaget att nu övertalar ni honom på nästa landslagssamling och går till Blåvitt. Jag vet inte om det stämmer, så Svennis själv sagt nämligen. Det... Men hur blir du värvad till Blåvitt?
Ja, men det var ju, jag spelade ju i Västerås i 4 år. 77, vi vann division 2 då och gick upp direkt första säsongen jag var i Västerås. Då så gick vi upp i Allsvenskan och spelade där 78. Tyvärr åkte vi ur direkt då 78, och sen var jag på väg därifrån, men då blev min dåvarande hustru gravid, så då ville inte hon flytta. Jag hade i princip skrivit på för så här tur efteråt. Jag hade skrivit på för AIK.
Nej.
Vad hade du det här kan vi inte stryka.
Vänta, du hade signat alltså till och med. Åh jävlar.
Det var klart. Men hon ville inte flytta, så jag fick dem att riva papperna. Det är sant.
Så en härlig tid var på den tiden.
Man riva ett papper.
Frugan Emma säger att jag två åka. Okej, okay, jag river då.
Det är inte riktigt.
Ja, men hon kände mig trygg och var kvar i Västerås och familjen och allting. Och, nej, så blev det inget. Och med facit i hand så blev det ganska bra ändå. Mm.
Tänk dig på små marginaler. Det är med grejer hit eller dit.
Fantastiskt. Men jag debuterade ju landslaget redan då 79, fast jag spelade division 2. Mm. Och spelade där både 79 och 80 fick jag spela ett antal landskamper. Och det var ganska ovanligt ändå att
man spelade inte toppspelare.
Ja, liksom i alla fall i division 2 då. Mm. Men sen hur jag blev värvad, det var 80, vi var och spelade en landskamp nere i Budapest.
Ja.
Både U21 och A-landslaget var nere och spelade.
Ja, just det, var Svennes tränare på U21.
Svennes och Tord Grip tränade U21.
Ja, det var så, ja.
Och vi åkte samma plan ner och upp. Och efter den landskampen så kom Svennes och satte sig bredvid mig på planet.
Såklart.
Och frågade vad jag skulle göra nästa år. Ja, jag vet inte, så skulle du kunna tänka dig att spela Blåvitt? Ja, det skulle jag kunna, tänkte jag. Det var inledningen.
Ja.
Det var så egentligen när jag började. Och sen när jag kom hem i Västerås, jag på hösten precis flyttat till ett hus i Västerås då. Mm. Då kom Ove Kimvall, som var fotbollsordförande i Blåvitt den tiden. Och hälsade på, han jobbade för Adidas då.
Mm.
Så han reste en del. Så han kom in och hälsade på och frågade om jag skulle skriva på då.
Han har skokartong med sig, eller?
Ja, fast då var det riktiga skor. Och ja, på den vägen är då. Så gick det till.
Ja, okej.
Okay. Mm. Mm. Det är saker man inte känner till som jag som liksom, har aldrig hört talas om det.
Nej.
Ja. Så han, Svennis, tog dig på planet. De andra tog på en annan landslagssamling, killarna då. Och så fick han värva ihop sitt lilla lag där då, Svennis.
Ja, jag tror lite så var det nog.
Ja.
Och han, jag vet inte om det var handplockat eller på något sätt, jag har ingen aning. Men det var ju hur han tänkte då.
Mm.
Men det var väl bara ni tre som kom det året?
Ja, eller? Det var bara vi tre.
Ja, det var ju rätt mycket, det var ju dyrt.
Om man säger så. Ja, kanske då Wernersson.
Ja, inte
alltså, Wernersson var nog dyrast då.
Ja, det är alltså, jag skulle vilja säga så här, Svennis storhet... Som jag tycker, det är ju hans sätt att plocka ihop ett laget. För tänker ni, som när han hade Lazio till exempel, så var ju hans... Hjälp mig nu, vad hette han, den stora killen i Lazio?
Signore.
Var det, va? Hette han så?
Signore fanns en i Lazio.
Ja. Det var ju den största stjärnan i Lazio. Och Svennis går ju inte han huvudingen där. Och sa bara, ni får ta väck Signore från truppen. Jag vill ta kvar honom i laget då. Nej, men det kan vi inte göra, det är våran ikon. Ja, det är han eller mig, nu bara välja. Så de väljer ju, och så har man honom blivit jävla liv bland alla fans och alltihopa. Och så fortsätter, för han gav så mycket negativ energi till de andra killarna på träningar och sånt.
Mm.
Och han ville bort negativ energi. Ja, vad hände sen? Ja, då vinner han ju ligan sen med Lazio.
Det har varit rätt hyfsat resultat. Ja,
så han har ju... Jag tycker Sven är storhet hela tiden nu att få in en gruppsammansättning som varit otroligt bra. Så jag tror ni tre var handplockade, svar jag, efter era sätt att både spela fotboll och
även som personer.
Personer, ja.
Kan det ha varit.
Så, ja, men vad spännande.
Mm. Sen kan man ju diskutera det, liksom, personer.
ja, men det får vi ta sen.
Ja.
Kom du in i laget, blev du ordinarie direkt så, eller hur var det?
Det började med hur jag kom in i blået. Det började med en resa till Florida 80.
Ja, berätta nu. Det här vill jag
så jag fick åka med på den resan.
Nej, vänta nu. Tyst nu. Måste jag bara. Var det den resan du inte fick åka med på, Glenn?
Ja, det tror jag.
Nej,
han var med. Nej, men den resan jag inte fick, det var ju till Bermuda.
Det var innan. Det var på 70-talet.
79.
Något. En gubbe fick vara kvar i Göteborg. Mm, ja. Det var Glenn.
Ja,
den är
hemskt. Ja, men det är bra tändbätska.
Ja.
Det blev bra sen.
Men Florida, vad fan?
Du och jag bodde höll på så här nästan ihop då. Så, och vi spelade en match i Florida då. På den resan. Det var ju liksom en avslutningsresa för Blåvitt. Och för mig var det en introduktionsresa att lära känna killarna. Så det var perfekt att åka. Och det var ju lättsamt och liksom, ja, matchen var liksom en parentes. Det var mest så att vi skulle göra det.
Det var inte mycket så här tänkande som Einstein på den resan.
Nej, det var en trivselresa, ja, kallar man väl.
Men vad kände du, alltså första tiden du kom till Blåvitt liksom, kände du att fy fan, det här är kanon? Eller
då var man lite nyfiken liksom på vad det var. Det var så mycket nytt på något sätt. Jag började jobba på Ullevi hos P.O. Johansson som var med i styrelsen där, så.
Ja, men då känner du Leif Konnebring också.
Ja, ja, ja. Ja, det, så jag jobbade där ihop med Bosse Johansson som var hjälptränare åt Svennis första åren i Blåvitt. Han och jag jobbade ihop där på fritid då. Okay. Där började jag jobba, så hade jag inte någon, första tiden var jag själv ner, för jag visste inte hur jag skulle bo och sådär. Så då bodde jag inne i boende hos Tord.
Nej, Holmgren.
Ja.
Nej, vänta, i Backa eller?
Ja. Ja, fan. Så jag bodde där i, ja, tills jag hittade ett hus ute i Mölnlycke då.
Okej. Okay.
Så det, ja, det var nog tre månader innan jag, säkert jag bodde hos Tord och inneboende också.
Men du måste berätta det när du bodde inne hos Tord där. För Glenn säger det att nu han pratar ju nu, alltså han pratar ju som en annan pratar.
Tord alltså.
Ja, men fast på den tiden så sa han inte mycket. Det var bara ungefär. Pratade han mycket när du bodde där?
Ja, men vi var lika, jag tror han kände väl så att vi var ju från samma landsten, ja. Så att jag tror det var lättare. Jag vet inte, det upplevde vi, hade inga liksom problem med det i alla fall.
Nej.
Men jag menar, Tord är ju, sen när man har ju liksom lärt känna han vart efter, så han, han är ju inte så dålig att prata ändå.
Nej, nu är jag överraskad sen många år tillbaka, ja, men just i början.
Ja, men det kan tänka man. Men vi hade inga... Det funkar jättebra. Ja. Det funkar jättebra. Ja. Så att det var inledningen. Mm. Inneboende i Brunsbo.
Härligt.
Blåvitt hade ju lägenheter den.
Ja.
För jag bodde ju där, och mer folk bodde ju där.
Ja, bodde
Glenn Holm bodde där.
Och ja, och Tommy ja. Holmgren bodde där. Så det var ju ett gäng. Det var Roland Skans.
Ja, det var genom honom i Göteborgs hamn.
Ja, det var mycket sånt på den tiden. Nu vet jag inte, men de hade ju inte med Odskroken också ett tag, va? Och sen så var det väl...
Måste vara svårare och svårare, eller?
Ja.
Fixa lägenheter, tror jag. Det var lättare på den tiden, tror jag.
Nu tror jag de har så här kontrakt helt enkelt. De äger lägenheten hela tiden, så de flyttar iväg.
Ja, och så är det nog.
Vad är det gamla Göteborgs hamn? Vad heter det då?
Poseidon.
Poseidon, ja, just det.
Exakt.
Men så kom du till Blåvitt.
Så det blev inledning.
Och vet du vad, vi tar lite fredagskänsla, grabbar.
Japp.
Måndag morgon, inte bra. Tisdag morgon, inte bra. Onsdag morgon, inte bra. Torsdag morgon, det är inte bra. Fredag morgon, lite bra. Fredag lunch, mycket bra. Fredag eftermiddag, underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu. Måndag morgon, inte bra. Tisdag morgon, inte bra. Onsdag morgon, inte bra. Torsdag morgon, inte bra. Fredag morgon, lite bra. Fredag lunch, mycket bra. Fredag eftermiddag, underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu.
Ja, det var ju...
Har du glömt av nu?
Nej, men jag vet inte vilken av dem det var. Antingen är det Björn Rosenström med After Work, var det den som ska komma fram till. Jag tänkte om det kunde ha varit den andra, men den kommer senare.
Ja, ja. Det var det fredagskänsla.
Yes.
Så när du kom till Blåvitt där... jag har ju hört lite så här små stories och sånt, men vi pratar fredagskänsla här nu med att... Har det gött, livskvalitet, har roligt och den biten. Kom du snabbt in i gänget och vad var det, nu fel uttryck, men var det fest direkt lite grann sådär? Alltså, var
nej,
det,
Nej, det tycker jag inte, för det var det som man första året med Svennis var ju mycket ett jävla nötande. Mm. Och liksom träna upp spel. Du ska stå där, du ska slå upp spelet dit. Och så får du liksom utifrån det får du, så var ett jävla nötande. Det var inte världens storaste träningar ibland. Kan man ju säga. Men sen liksom vart efter gav det effekt. Vi torskade ju tre första matcherna i Allsvenskan det året. Vi tänkte vi hade ju ett ganska hyfsat lag. Tänkte, vad i helvete ska det här gå? Som ni vet så att Svennis sa att han kunde kliva åt sidan för att det inte funkar och så vidare. Så det, men det var ju inte det. Men sen liksom tror jag knappt vi torskade en match sen. Resten var 81. Så det liksom kom ju in i det och man lärde känna. Vi spelade ju i stort sett med samma lag. Det var inte lätt att komma in där. Nej, i det laget. Det var rätt okej lag. Mm. Så när det väl satt, då var vi jävligt svårslagna. Mm. Så det upplevde jag aldrig. Nej. Det var liksom fest. Det var kul att spela fotboll. Ja. När man väl hade lärt sig det här satt hos alla, då tyckte jag det blev liksom enklare och enklare att spela. Mm. Var det man visste vad den andra skulle göra och man hade lite, många alternativ och så här. Så det var enkelt att spela fotboll på ett bra sätt.
En trygghet helt enkelt.
Ja. Mm. Vi visste vad vi kunde. Mm. Så det var jätteroligt.
Mm. Kommer du ihåg någon av de första partierna vi hade?
Ja.
Alltså det var ju inte så jävla ofta. Men, men om du kommer ihåg någon i början där. För det var mycket hemma hos folk i lägenheter. Och framförallt ute i Backa var ju mycket.
Backa och sen var vi hos Ruben i Koltorp några gånger, jajamän, det kommer jag ihåg. Så då, men det var ju rätt. Då, många av oss var ju med både i landslag och spelade mycket matcher i klubblaget. Så det var ju, jag tror något år där spelade vi över 80 matcher. Och det är ganska mycket på en säsong. Mm. Så det var inte så jäkla mycket. Men det var ju frihet under ansvar. Ja. Liksom, om fanns det utrymme en lördag och vi spelar kanske inte för nästa helg och sådär, då kanske man fick passa på liksom att nyttja den helgen och kunna ha lite roligt då. Men det var ju, allt var ju frihet under ansvar tycker jag. Det var upp till var och en. Men man visste liksom när det var allvar och när man kunde liksom släppa loss. Och den balansen tycker jag var fantastisk i Blåvitt. Mm. Att liksom jobba efter den devisen. Mm.
Ja, 80 matcher, fotbollsmatcher, det är ju otroligt mycket tävlingsmatcher på ett år.
Det, i och med att då var det, spelade du i cupen, alltså om du var EFL eller Europacupen, det var landskamper, Blåvitt, Svenska cupen. Mm. Så det blev rätt mycket. Då var det ju bland match varje söndag, onsdag, söndag så här. Vissa perioder då när det var som intensivast. Och så var det tipscup på sommaren.
Jag tänkte säga tipscup, det får man
inte glömma. De var ju på
sommaren. Och sen får ni inte glömma triangelserien.
Nej, just på våren.
Men just den här tipscupen kan ju jag tycka att det var mycket till grunden till att man lärde känna, ja, så här känns det att spela lite grann ute i Europa. Mm. Så att man hade en jävla fördel där när man började spela de här riktiga cuperna, så här UEFA-cuperna. Ja. Att man har börjat där, det är ju ungefär samma sak, fast inte ett lika bra lag då.
Nej.
Men att känna på det bara, spela utlandet, bortamatcher.
Lära sig att det kunde vara lite skit på bortamatchen och det här, att man ibland blir man bemött på visst sätt och du,
Har du någon sån extrem grej du har varit med om, kan du berätta? För Glenn har berättat ibland. Nej, men du har varit ute i tipsgruppen bland annat då. Du snackar mycket öststatsländer, va?
Ja, vi var mycket i Tjeckoslovakien, Prag, det var Bulgarien. Det var ju inte världens mest, men det mesta, eller det, nu jag ska ta en parentes, när jag debuterade landslaget så fick jag åka på första resan 79, då fick jag åka på en turné i Irak, Kuwait och Bahrain.
Ja, på den tiden också.
79. I Bagdad 79, kom till hotellet. Det skulle vara ett halvhyfsat nybyggt ställe. Gick in i badrummet, då var det en hel myrstack i badkar.
Nej.
Jo, en full myrstack i badkar. Och jag glömmer aldrig att jag bodde ihop med Ben och Magnusson.
Och den köter över.
Jag hade aldrig träffat, han innan, vet du. Jag tror inte jag började öppna käften. För han höll låla fan. Ja, det var helt otroligt.
Han är bra på det.
Och då var en som var ledare i landslaget då, som heter Farsan Sandberg. Birger Farsan Sandberg, han gick och halta alltid, han var lite så här. Och då var Klasse Johansson med, han som spelade Hammarby. Mm. Han var med på den här resan också då. Och då vi står på flygplatsen i Bagdad, så gick Klasse fram till en sån här du vet, sådana gamla telefonhytt.
Ja, just det.
Och lyfter upp luren och så säger: du, farsan, det är telefon till dig. Och farsan kom halt och sa fan. Och tog luren. Och så stod alla vi och så skrattade vi. Så fan. Han fattade inte att någon ska ringa till den jävla telefonen.
Det var jag frågade efter honom.
Var det inte Benno som sa till henne: fan, nu får du ta ut stenen ur skogen. Ravelli. För det var Ravelli.
Ravelli. Thomas Ravelli.
Du får ta bort stenen i skogen. Han haltar ju liksom.
Det var på Capri.
Var det Capri?
Capri.
Capri, ja. Bagda på 70-talet.
Ja, men det var en parentes jag var tvungen att berätta.
Så det, ja. Men vi var där många matcher i alla fall, spelmatcher. Ja. Men sen kommer ju... Jag vill ha lite info om det härliga 82, vi pratade om det flera gånger i den här podden också. Men i början där, först är du Haka borta, va?
Ja.
Match nummer två är mot... Hjälp mig nu.
Ska vi säga det?
Ja.
Eller var det inte Rumänien?
Nej, Dynamo Bukarest var tredje matchen. Det var ju snöare nästan, vet du, på Ullevi. Det var snö på Ullevi då.
Var det Tjeckerna? Andra match?
Men vad fan, det borde vi kunna. Jag ska försöka.
Var det inte Tjeckerna? Hur fan var det?
Det var inte de ungrarna heller.
Tjeckerna var det. Det kan jag nästan sätta upp på.
Vilka tjeckis?
Stomgräs.
Nej, det var inte de. Det var inte de.
Jo, det var Stomgräs.
Ja, men det var senare.
Nej, det var andra omgången.
Var det andra omgången?
Ja, nej, det var de jag tänkte på. Stomgräs
var det.
Det där är en jävla episod där det var en juggedomare som hade spelat i Stomgräs som dömde. Ja, det kom. Kappa i Tommen och Jävels där nere.
Okej, ja.
Fast vi klarade 2-2 där nere, men det var... Ja.
Det här kommer intressant, för det här kommer min fråga då på den här matchen.
Ja.
För det blir ju 2-2 borta.
Ja.
Och så vinner de med 3-2 hemma.
Yep.
Men du då, du har ju avgjort många matcher som inte folk kanske tänker på så. Och den här matchen avgör du, för det står ju 2-2 90 minuter.
Mm.
Och så får ni en straff.
Mm.
Kommer du ihåg någonting av den här händelsen?
Nej, jag kommer ihåg innan matchen, jag tänkte det här vänder vi lätt hemma, tänkte jag då, men det blev mycket tuffare än vad vi hade räknat med, tror jag, den hemmamatchen mot Stormgräs. Jag kommer ihåg att det var 2-2.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag vet inte om jag tänkte det något speciellt.
Men har du sen barnsben, har du alltid tagit straffar och så?
På juniorsidan och lite Gimonäs. Någon gång i Västerås slog jag några straffar. Ja, men jag var ingen utpräglad straffläggare. Definitivt inte. Det var jag inte.
Nej, men du tog ju straffarna i Blåvitt. Och här gör du 3-2 i 90 minuten som gör att Blåvitt går vidare.
Ja.
Vi har Kauseslauten i förlängning hemma på Ullevi.
Ja.
Då sätter du 2-1-målet.
Valencia innan där med 2-0 i kvarten. 2-0-målet där.
Men det är avgörande straffarna och så sätter de. Du är ju också, du dörde matchen borta mot Hamburg, gör 3-0 målet på straff också.
Ja, den var väl klar då.
Ja, men då dörde du verkligen matchen där. Du vet att Tobbe var skitsur.
Nilsson?
Ja.
Nej.
När han blev fälld där. Nej, han blev ju fälld. Han ville göra 3-0-målet.
Han ville göra 3-0.
Och så fick han inte gjort det då, för de fällde ju honom. Och så fick du straffen istället då.
Han har aldrig hört.
Okej, fråga honom
nästan. Ja, jag har aldrig hört.
Går de sura för det fortfarande?
Nej, inte ännu. Jag lyssnade på någon podd från Radiosporten där.
Jag har aldrig hört det. Första gången.
Ja, okej. Ja. Så han ville gjort 3-0-målet. Men alltså jävla sur att han blev fälld där. För han hade suttit en annan, sa han.
Ja, det kan han ha gjort.
Men du, vad finns det i huvudet när du går fram och slår en sån straff?
Det är väl...
Är det helt tomt eller är det bara... Eller...
Ja, fokus tror jag. Fokus på uppgiften på något sätt. Jag har aldrig varit speciellt nervös.
Nej, men vet du att jag ska sätta den till höger eller vänster?
Oftast så bestämde jag mig innan var jag ska slå den. Utom i finalen mot Tambur. För då gick han så jävla tidigt, målvakten, han slängde sig samma hund. Jag hade slagit straffarna innan, så då var det bara nästan att bara lägga in den öppet. Det var en jag inte... Jag hade tänkt slå den på samma ställe, men då han gick så tidigt så då började jag ändra mig.
Ja, vad skönt. Ja. Men jag vill ändå tillbaka till Kaiserslautern där ändå.
Ja.
För vi snackar då... alltså, i förlängning, hemma på Ulvi, 52 000 på läktaren. Mm. Och så går fram och slår den straffen. Har du några minnen kvar eller någonting?
Jo, det var ju lite speciellt också. Då stod ju Ronny Hellström i mål i Kaiserslautern. Så det var ju, och han hade ju spelat lite landskamper med. Mm. Och han hade säkert läst vad jag hade slagit straffen också. Så.
Och han var ju jävligt bra målvakt.
Duktig målvakt och en bra kille. Han touchade ju den straffen lite. Han fick ju fingertopparna på den lite grann. Då, så att... efteråt så gjorde jag någon intervju där jag sa att det var ganska nära, så jag var lite och hetsa också.
Men hur var känslan då?
Nej, men det var ju fantastiskt då, det var ju semifinal också, att vi skulle gå till final. Så det var ju stort varje omgång vi liksom tuffa vidare. 50 000 som du säger på Ulvi då, varje omgång där, och fantastisk stämning och det var kul.
Fan, jag sitter och väntar på att han var fram och det kändes hjärtat bultade.
Nej, inte på det sättet. Lite nervös ska man ju vara.
Ja, det ska man
då, vara. Då är man ju... Det är ju fel någonstans om du inte... Men ändå liksom lagom nervös och med fokus då. Mm.
Men de åren när man blåvit där, tog du straffarna i Allsvenskan också?
Ja, några. Men sen kom Prytz kom ju och han tog lite, han var ju duktig på straffar, han slog lite straffar också då sen. Och...
Han var ett halvår i blåvitt.
Ja, han var inte kvar längre. Sen var det någon annan, jag kommer inte ihåg vem som slog. Micke Andersson slog straffar sen när han kom också då, så att det var lite varierande.
Men det var inga straffar de här omgångarna innan Valencia i kvarten, eller?
Jo.
Det var ju den stumgrassen.
Jo. Ja. Men det var ingen mer utöver
Hacka.
Den. Hacka också.
Hacka, stumgrass, ja. Valencia, ja. Kaiserslautern, Hamburg. Yes. Ja. Det var 5 straffar. 81-82 då, kan man säga.
Ja, just det. Tobbe vann skytteligan i... Ja, kommer ni ihåg hur många mål han gjorde?
Nej. Var det skytteligan 82 i...
81-82 i FA-cupen.
81-82.
Ja. Vad kan han ha gjort?
Du gjorde ju 5.
5 då gjorde jag.
Vad måste han ha gjort?
Nu gissar vi. 8, 10?
Ja, 9.
9.
Starkt.
Då är 2 antar jag kom på 6 eller någonting.
Ja, då var man ju med nästan i toppen.
Ja,
just det.
Ja, men det var härliga tider. Var det?
Ja, fantastiskt.
Men sen är det, om vi tar då Wernersson, vi tar Ruben, vi tar dig, vi tar Glenn då, fast du var ute på ett proffsäventyr däremellan. Tord och Tommy Holmgren. Ni 6 var ju med.
Nej, inte Ruben.
Nej, Ruben var inte med. Nej, just det. Förlåt, han hoppade av efter 86.
Ja, du menar båda gångerna.
Ja.
Och du är en av dem som varit hemma hela tiden.
Ja.
Har du varit nära ett proffskontrakt?
Jag hade anbud från FC Zürich 1987 på sommaren. Och då
så
skulle,
sent?
Ja. Det var svårt att komma ut, vet du, då fanns ju Bosman hade inte kommit. Så jag fick bara 2 utlänningar i lagen den tiden. Och en ytterback kanske inte var det första man tänkte på att köpa.
Nej, det är sant. Det, är sant.
Det var svårt att komma ut, även om man var på nivån landslag då. Det var jättesvårt. Så det var egentligen det som jag tycker det var. Liksom, men då hade jag lovat Gunnar Larsson att jag skulle bli klubbdirektör efter säsongen 87. Då. Det är något jag ångrar var väl att jag hade lovat det då. För det hade varit kul kanske åkt ut
2-3
år där. Och då har man kanske fått, för jag slutade spela 87 då. Och jag var ju var 31, jag var ju hur fräsch som helst i kroppen och sådär, det var ju inte varit något problem. Och då har man kanske fått en kick. Men jag tappade lite motivation där på, och tyckte det var det där, kom och gå upp och träna var lite jobbigare trots att man var äldre. Men hade man fått den kicken kanske och kom ut, då har man fått ny motivation tror jag, och kanske spela några år till.
Men var inte det så, rätta mig om jag har fel, men det känns så, jag har en känsla av att nu spelar folk fotboll längre i sin karriär, för att man, varför vet jag inte, men på den tiden kändes det att ni slutade runt 30-årsåldern allihopa.
Ja, det var ju Tord la jag över blåvet, man spelade ett år till upp i Norge då, i Fredrikstad. Men annars var det nog rätt många bara just över 30 som slutade där, det stämmer nog. Det stämmer nog, de spelar lite längre.
Var man 50 på den tiden på 80-talet var man ju döende för fan. Men kolla på kalasskjut från folk som blev 50 där.
Ja.
Vad heter han i Saltkråkan, den gamle gubben?
Melker.
Ja, vet du hur gammal han är när han spelar in den?
Ja, jag tror inte han är mer än 35.
Han är 43.
43,
ja. Vet du vad han heter?
Nej.
Torsten Olivekrona.
Liljenkrona.
Vad fan, var bärsäk, bara det var Olivekrona.
Men det var nära, eller vad? Ja. Åh jävlar. Ja. Ja, det var konstig tid för. Alla blir så gamla idag. Jo, du är så roligt då, man håller på med. Nu sitter jag faktiskt, om man ska vara ärlig, med två pensionärer här.
Han är inte riktig än.
Ja, men han plockar upp pension.
Han gör det.
Ja. Här ska det levas.
Ja, det är rätt.
Ja, det är rätt, det är rätt. Alltså. Och fan, man lever ju bara en gång. Men det känns som att att man håller på att vara mer aktiv nu för tiden.
Ja, det är nog troligt. Och sen tror jag, lite hur man umgås. Mm. Att man kanske umgås med yngre folk och sådär. Och då hänger man med på ett sätt som gör att det är roligare också. Mm. Och gör det lättare att hänga med. Jag tror det.
För du spelar golf då, eller?
Ja. Inte idag jag
spelar. Nej, inte idag. Men, men oftast i alla
fall. Spelar igår och i måndags. Ja. Så det blir ett par i veckan i alla fall. Ja.
Vad är du nere vid handikappen?
Nej, man börjar ju alldeles för sent för att bli bra golfare. Men jag brukar pendla 18-22.
Ja, men det är
liksom
okej, alltså för att gå ut. För mig är det ju en social grej att gå ut och köta skit.
Ja.
Det är kul.
Ja, men är du nere på 20 så kan du spela golf. Så
ja, hyfsat.
Men då är bara, när du går på ranchen där, när du slår du bara drive då, eller?
På ranchen slår jag nog, om jag går och slår innan, det är inte alltid jag gör det innan jag går ut, så slår jag nog något slag med varje klubba. Ja, några klubbar, 3-4 klubbor i alla fall, och känner på dem. Men det är inte alltid jag gör det, utan ibland går man bara rätt ut.
Kanske ja, slår några rutin, ja. Men åker ju inte bara till ranchen?
Jo, ibland. Då kan jag slå några, men kanske slå 20 bollar.
Okay.
Ibland, men det är inte alltid.
Men du, hur är det?
Igår hade jag en god runda, spelade med sonen Pierre. Och spelade, vi gick ut 20 över 7 igår morse. Det var ju kanonväder och vindstilla, och gick först av alla, ingen framför sig.
Ja, vad skönt.
Så det var, vi hade en god runda. Så det var jämnt också då. Så jag vann med 39-36.
Ja.
Så det var gött efteråt också.
Sänkte du det lite grann också?
Ja, jag reggade alla runder.
Ja,
så man är liksom, då har man ju ett aktuellt handikapp som är för dagen också. Då. Så,
bara förklara för att lyssna. Man ska ha 36 poäng i VF att gå på sitt
handikapp. Då går man på sitt handikapp. Ja. Ja,
så får du mer poäng.
Då blir man,
då har du spelat bättre än vad du är.
Ja, då är jag bättre än mitt handikapp där, för dagen.
Ja. Och då tänker du, handikapp, vad fan är handikapp? Ja, du får ett extra slag här och där på vissa banor enligt en tabell då.
Pierre har ju lägre handikapp än mig, men du kan ju spela mot vem som helst. Ja, det är det som är fördelen i golf. Då, så du kan gå ut med vem fan, en som är handikapp noll, och gå ut med och spela mot den ändå.
Har du slått typ under par någon gång?
Under par på 12.
Nej, vad säger man då?
Jo,
om det är par 3 så slår du den på 2.
Ja, då gör du en birdie.
En birdie heter det.
Det har jag gjort.
Under par.
Har du någonsin gjort en birdie?
Jo.
Nej, men det var inget. Förlåt,
alltså. Nej, men det är ingenting.
Det är helt rätt.
Men vet du vad jag tänkte på? Det var den här jävla historien. Det var den här historien. Jag hade den i huvudet.
Ja, just det.
Under par.
Ja, ta den då.
Ja, men det var... Varför golfspelare gillar swingersklubba?
Ja, den ligger under par.
De gillar hamna under par.
Ja, det var det. Förstod det.
Det var den jag tänkte på.
Men nu än så har vi glömt av. Du ska ha nivåsättning, Glenn. Du kan väl ta den här då? Nivåsättningen.
Ja, nivåsättningen.
Jag har glömt den.
Jag har en på telefonen här faktiskt, ska jag säga.
Oj. Nu snackar vi nivåsättning. Och det var inget illa med att jag skrattade åt din fråga förut. Det var också skit. Det var så roligt att du spelade golf i 20 år. Så har du någonsin fått under par?
Hälsosamt. Mina lesbiska grannar Mia och Johanna bad mig om hjälp och bli med barn. Och de sa att det gjorde inte något om vi gjorde det på gamla hedliga viset. I 6 månader har vi nu försökt. Jag har inte hjärta nog att berätta för dem att jag steriliserade mig förra året.
Den lilla god.
Ja, men jag kontrar med en liten här då.
Ja, gör det.
Det var den här norska pojken, han drog av en svensk flicka trosorna. Så upptäckte han lite förvånat att hon var rakad. Ickena ull, utbrister han. Så tittar flickan på honom och säger: ska vi pippa eller virka?
Klockrena, va? Det är naturligt. Vad fan vill du, kärringen?
Kärringen?
En ung tjej.
Ja, det är underbart.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Nivån var ju satt.
Jävlar.
Ja, men då tar jag en annan nivå då. Jag gillar ju en sån fotbollsspelare. Eller gillar det, jag vet. Ja, men Stuart Mac, jag säger Arnes alltid, man heter ju Mac.
McManus.
Ja. Han körde mycket armbågar.
Ja.
Eller han gick ju upp och nickade så, eller hur?
Jag vet vad du vill komma nu.
Ja, det är så.
Ja, redan.
För jag har hört, ska vi säga om Glenn har koll på detta.
Nej, säkert inte.
Det är så här, det är den träning upp på kamratgården. Och så får Stig en armbåge. Så han blir vansinnig och jagar den här spelaren över hela kamratgården. Vilken spelare tror du han mötte, Glenn?
Ja, men om det var en träning.
Ja, säg inget nu. Ändå.
Fick en armbåge.
En tråkig.
Det fanns 2 stycken som... En har du... Ja, du har spelat med Båle, har du...
I Blåvitt?
Ja. Men han... Ja. Ja, du får fundera.
Nej, men alltså jag kan tänka mig Don Cornelius.
Nej, efter han, forward.
Stefan Pettersson?
Nej, han var inte så farlig.
Vem fan är det?
En Dalmas?
Håkan Sandberg? Nej. Vem fan är detta?
Han spelar i Grasshopper sen.
Mm. Mats Gren? Ja. Oj, oj, oj.
Han var ju här uppe. Jaha, jämt med... Aha. Armbågen. Alltså, men det är rätt. Ja, han var fruktansvärd med armen.
Ja.
Men han gjorde inte om det.
Ja, vad
efter det hände då?
Nej, jag blev skogstok. Ja, jag jagade han ju fan rejält på plan sen.
Ja, på plan. Det var inte så att du jagade på
skogen. Nej, men på plan sen. Han kom inte sen. Jo, det stämmer.
Ja, så Mats Gren var en riktig... Så jag har ju svårt med folk som jobbar med armbågarna faktiskt, om man ska vara ärlig. För jag gillar ju hårda tag, men det ska vara schysst i alla fall. Och jag gillar inte armbågsnissa eller folk som går och skallar folk. Nej, vem var nummer 2 där då?
Corneliusson.
Var då?
Han var här uppe igen.
Han var också det, ja.
Så, men Gren var lite mer burdus än vad Dan var, lite mer försiktig tycker jag då.
Mm.
Men han var inte så omtyckt, Gren. Nej. Bland mittbackarna.
Men du, vem är den ska jag säga bästa, svåraste gubben du har mött liksom, som du har haft problem med, eller som bästa spelare som du som jobbig jävla möta?
En som jag tycker är jobbig, det var Bruno Conti.
Ja.
Som spelade Roma.
Ja.
En sån där avjävel som var, han var ju jävligt teknisk. Ja. Och alltså så här bakavel, om man säger.
Mm.
Som var, han tycker jag var jobbig. Han var någon bland annat, som jag kommer på så här spontant. En annan var nog Rummenigge. Han var rätt snabb också, Rummenigge.
Ja. Han var rätt stabil också.
Rätt stabil och en stark i kroppen var han ju också då. Men ändå rätt snabb ändå.
Ja, men det var han. Framåtlutande.
Som jag kommer på så här liksom spontant. Då.
Men ni två har ju spelat, man säger inte back på, men ni har spelat backlinjen ihop väldigt länge då. Vad tycker du var Glenns storhet att spela med honom som mittgeneral?
Alltså Glenns styrka, det var ju liksom framförallt var det huvudspelet.
Mm.
Och liksom, vad ska jag säga, brytningar om man säger på det sättet, och liksom få ha bollen framför sig, gå liksom den vägen.
Mm.
Det var ju hans definitiva styrka, för att när vi spelade och om man säger, det kom en utspark eller en längre boll och så. Man visste till 99 att han skulle vinna, eller man såg att han vinner, och då kunde man tjuva lite.
Ja, just det. Ja.
Mm. Man, vi lärde ju känna varandra så, så bra också då att
både man, på och utanför.
Ja, nej, men det var liksom, nej, men det var liksom intuitiva grejer som, ja, som liksom gav sig själv då, och det tycker jag var hans stora grejer då.
Vem var det som snackade mest i backlinjen? Vem var det som styrde, om man säger?
Conny.
Var det Conny? Ja?
Conny var ju den... Men han låg ju... var ofta Glenn som gick på bollarna. Oftast till 80-90% var det... Conny var inte dålig på huvudet, men oftast var det Glenn och så föll vi. Eller Conny tog lite djupt då ifall han skulle förlora dem. Men det, ofta gick det att läsa dem där och då... Mm. Så liksom både Ruben och jag var ju rätt så offensiv också. Så då var man liksom på rätt spår redan,
ja, exakt,
när bollen var på väg tillbaka då.
Det var ganska, måste jag säga, det var, jag ska säga att det inte är unikt, men så jävla många offensiva ytterbackar fanns det ute då, tycker jag. Alltså du och Ruben, det var ju ganska ny, alltså var ganska färsk. Det var ju för fan mycket över höger och vänster ytter, för fan. Kom ju med varenda jävla anfall.
Ja, det var tidigt utvecklade wingback som man kallade sig då.
Yep.
Nej, men det var bra. Så funkar, jag spelar ju. Sen har jag Tommy framför mig som rätt offensiv då, va? Men man lärde ju, det där så här, var som styrka. Man liksom lärde känna varandra intuitivt. Så man visste nästan vad, nu gör han så, nu gör han så, nu kan jag göra så. Och det blev enkelt att spela då. Man hjälpte varandra, man hade alltid alternativ.
Ja, men tänk egentligen från 82 till 87 så har ni fem samma startspelare. 82 och sen även 87. Efter fem år.
Ja,
så är det fem startspelare som startade 82 som startar 87.
Ja.
Och det är imponerande.
Ja, så var det. Så var det. Ja.
Jag tror många glömmer det, att stommen fanns ju kvar hela tiden.
Jo. Men och så fyller man på, alltså man handplockar kanske typ Micke Andersson då. Ja, han med mera då, för vad tog vi in mera? Han var ju rätt rolig, Jari Rantanen.
Ja,
kom in. Ja, han var ju liksom ingen, kanske han var ju värdelös när han kom till oss. Mm. Men sen på när vi skulle gå vidare, han var ju jätteviktig. Han gjorde jävla viktiga mål och liksom, när han kom, han var ju otränad, så han fick ju en träningsperiod på flera månader innan han liksom kunde ge något tillbaka.
Ja, han gjorde några viktiga mål 87,
ja,
det vet jag.
Ja, visst, annat, så han Salla, men det var ju, kom sen Mats-Ola Karlsson var jag några år.
Han var med, han åt bara 87.
87, ja.
87, ja. Startspelare.
Ah. Men vad hette han, Djurgården? Forbarnens måligare.
Ja, det var ju
Per,
ja.
Vad heter han med?
Fan. Pelle. Ja, fan. Per, vad fan heter han?
Och sen var ju Lennart Nilsson med.
Kom ju från Älvsborg.
Han var inte med så jävla länge.
Han var med i 87.
Han var med 87, han gjorde ju mål bort.
Han var bara 2-3 år, tror jag, något sånt. Det var en speciell man också.
Ja, herregud.
Lite egen.
Mycket.
Lennart Nilsson, ja.
Ja,
väldigt speciell.
Per Milkvist,
så var det så.
Ja. Vi snackar det. Vill ni ha svårt sista matchen? Thomas Wernersson, Mats-Ola Karlsson, Peter Larsson, Glenn Hussein, Stig Fredriksson då. Roland Nilsson, höger, mittfält. Tommy, eller Tord med, Tord och Mikael Andersson mitten, Tommy Holmgren, vänster, Stefan Pettersson och Lennart Nilsson där uppe.
Ja.
Avbytare då, som hoppade in i matchen, kan ni komma ihåg det?
Lilltiden var med.
Exakt, han hoppade in i 17
minuter.
Ja, han var nere bra.
Ja.
De två hoppade in i finalen. Och Lilltiden sa det, för du pratade med Svennis i något avsnitt vi hade. Så tror det är Lilltiden som skrivit på våra sociala medier någonstans för några år sedan. Du bara pratade om att ni värmde upp någon jävla grus, någon liten bara typ gräsplätt någonstans eller någonting i någon final. Kommer du ihåg det, du pratade om det?
Ja, jag kommer ihåg att du snackade om det. Jag kommer inte ihåg.
Nej, men det var en av huvudmatcherna, men då var det 87. Du tror att det var 82 det hände.
Aha.
Var därför Svennis inte kunde säga att ni hade gjort det.
Nej, för han var ju inte med då.
Nej, exakt. Nej. Så det. Men, om vi...
Men där har du också lite kontinuitet där, att Gunder är ju tränare 87. Mm. Han var ju med hela vägen med Svennis. Så liksom det går ju en tråd där också. Liksom.
Ja, han gjorde ju bara break då när han var i Vålrängen då. Gunder då.
Var det Kjell Pettersson som gick in då? Eller?
Ja, Kjell och Hjälpes.
Kjell
och Gunder.
Ah, okay.
Han var hjälptränare, Kjell.
Så det var härliga tider var det. Men det var lite tråkigt, du fick ett proffskontrakt där. Eller förfrågan,
jag fick en förfrågan. Och då hade jag
och då hade så
är, det,
till...
är det något jag ångrar, som jag sa. Då hade jag nog, skulle ha gjort det då. Men hur blev ångra någonting?
Hur kom det sig att du fick frågan att bli klubbchef eller vad var det?
Ja. Jag och Wernersson Anders Bergman slutade då. Och så skulle
varför slutade han? Har vi koll på det?
Ja, men det var ålders.
Okay. Ja.
Mässigt då. Han var väl
han hade mycket i skokartongen, den gubbe.
Det kan han nog ha haft. Det var nog ingen lätt gubbe att vilja ha till någon annan klubb och skulle prata värvningar och sånt. Han var nog rätt enveten. Han var nog rätt tuff i de sammanhang. Och så blev det tyvärr så då. Jag jobbade ju 4 år, men som klubbdirektör då. Men då hade Thomas mer hand om, han var med sport, på sporten, och jag hade hand om kansliet, alla evenemang, programblad, lite ansvarig för personalen på kansli och sådär. Så jag jobbade mer med den delen och Thomas mer med kontrakten och sporten då, kan man säga. Men det blev ganska mycket. Man jobbade ju jämt, det var ju helger, och helger var ju en vardag också egentligen. Det blev rätt mycket, så jag tröttnade lite på det. Man var liksom aldrig hemma. Jag var med borta nästan då, alltså på det sättet.
Ja, när du spelade.
Ja, alltså det var mycket jobb.
Sen tänkte jag, där gick du ändå ner sig lite grann innan 90 då, för då stegrar vi ju igen då.
Ja. Nej, det var några år.
Men vi hade publiktapp. Alltså efter sån stor framgång som varit där, om vi tar de stora då, 82, 86, 87 då.
Förväntningarna var ju ändå liksom, fan, nu ska vi vara med varje år där. Ja. Men det försvann ju folk också sen mer och mer. Det var inte lätt att knyta ihop. Då kanske få till dem att fylla på med rätt spelare hela tiden som vi hade gjort. Och kanske under 80-talet, det var inte lika enkelt sen.
Nej.
Eller det blev i alla fall inte lika bra då.
Nej.
Och lika lätt tror jag att få hit.
Men vad var känslan uppe i klubben på den tiden? Var det...
Nej, men det är klart, förväntningarna på Blåvitt var ju stora då. Varje år nästan, bara för att man hade varit här uppe också. Att man skulle bo i topp. Så var det ju. Det märkte jag.
Var Gunnar ordförande då? Eller?
Ja.
Och sen hoppade du av. Varför hoppade du av? För att du,
nej, jag tyckte det var för mycket. Ja. Jag kände det att det varit, jag var mycket borta. Och, det kändes... Ja, det kändes bra då att inte fortsätta. Jag kände att det tog för mycket tid.
Ja, det var så.
Ja.
Det är faktiskt... man måste funka med familjeliv. Ja. Jag menar, din dåvarande fru då, hade ju följt med dig. För hon ville ju inte flytta till Stockholm.
Nej, det blev inte så.
Det var så att hon stopp. Ja. Hon tog sitt pick och pack och åkte hit i alla fall. Och det övertalning från dig också då? Eller vad var
nej,
det
men det funkar bra. Det var aldrig något problem egentligen.
Det brukar inte vara något problem att flytta till Göteborg.
Nej, det var nog så. Nej, det...
Bägge ni två har ju stannat i Göteborg.
Ja,
så
är det.
Trivs du här?
Ja, det får man ju säga. Om man bott där sedan 81 så funkar det ju. Men jag, som sagt, jag tycker det är kul. I och med att jag har sommarstuga uppe kvar uppe i Norrland, så tycker jag det är kul att någon gång då och då i alla fall komma upp. Framförallt uppe på hösten i september när jag åker upp och jagar. Det tycker jag är...
Hur länge är man uppe då när man jagar?
Alltså jag är uppe 2 till 3 veckor ungefär. Mellan det lite olika.
Och den börjar väl, om inte jag helt fel, älgjakt sånt börjar väl tidigare uppe i Norrland, och så går det väl ner i län typ när vi börjar väl senare här nere.
Oktober här nere.
Ja, och det är september uppe. Eller?
Förut var det första måndagen i september, numera är det första september.
Aha, okay.
Börjar älgjakt.
Ja.
Men du, på 3 veckor där, då får man någon sån här papper på hur många du får skjuta då? Eller vad du kallar.
Ja, men då har man ju licens på ett antal älgar som varje jaktlag har, beroende på hur stor areal man har. Och man får skjuta, kanske har du, som vårat jaktlag brukar vi ha 10 vuxna, och så brukar det vara fritt på kalvar. Man skjuter oftast inte alla kalvar, men brukar vara fritt, så kan du då får, eller upp till 10 kalvar, lika många som vuxna då. Där brukar det ligga då. Men vi är 20-25 i jaktlaget, så det
finns det gott om älgar uppe?
Det har varit väldigt hög avskjutning de sista åren, så att skogsbolagen är rätt tuffa för att de tycker det är så mycket beteskador. Så de vill ha ökad, de vill ha en ökad avskjutning.
De vill att de ska skjuta mer.
Dra ner det. Och nu börjar märkas lite på det.
Det är jävligt konstigt det där. Skogsägarna vill att ni ska skjuta mycket, och ni vill väl att det ska finnas en ganska stor älgstam.
Det är viktigt att han håller en bra nivå, för annars kan det bli vacker i stammen också då, om man säger. Så det är ju jätteviktigt.
Är det bara älg man skjuter då, eller? Det finns ingen andra typ av djur?
Inte under älgjaktsperioden. Jo, björn. Men björnjakten börjar slutet på augusti. Men det kan ju finnas... Det är ju samma där, man får skjuta ett visst antal björn. Så det kan ju vara kvalbjörn att skjuta på älgjakten också. Mm. Så det finns möjlighet. Så det har ju dykt upp. Det har ju dykt upp.
Nu kan jag säga att han, om du hörde det, att det dyker upp. Han skrev ett sms samtidigt, nämligen Stig här nu.
Jag tror han knöt en snus eller något.
Nej, jag tänkte bara, ni ska få se en apropå älgjakt.
Åh jävlar.
Nu går det ju inte visa det här.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, men vi kan lägga upp den på vårat Instagram sen. 7, 8, 9, 10. Ja, det är, jag säger 22 taggare då.
26.
26 till och med. Man räknar spetsarna där.
Jävlar. Mm. Och det har med ålder att göra?
Nej, ingenting. Det med ingenting med det är horntillväxten.
Bara för att han har mer taggar. Så den
har inte med ålder att göra. Nej.
Nu är min skiva snart full på datorn, så vi ska snart avrunda här.
Ja.
Jävla gajur alltså.
Men vi måste ta det här, för jag har ju sett, jag såg en sån här grej, jag vet inte på vatt, men står en älg och så bara hoppar hornen av, så blir älgen till och med rädd för det. Men stämmer det verkligen sådär?
Har du läst tecknat Helge eller?
Nej!
hoppar hornen av?
Ja, de bara släppte.
De fäller ju hornen varje år.
Ja.
Varje år?
Mm.
Det är därför det är konstigt, hur fan kan den få sån stor...
Vet du vad beror på att det blir större älgar i Norrland?
Ett skämt.
Ja, det var.
Nej, jag är seriös nu.
Ja, alltså du är seriös.
Jag är seriös.
Okej, för jag har ju sett älgarna typ i Alaska eller vet du, Kanada och även Ryssland, de har ju monsterälgar. Ja. Nej, inte någon.
Det är lite kalkrikare mark, så att horntillväxten är positivare för horntillväxten.
Okay.
Så därför är det större älgar
i Norrland. Så mer kalk de har i sig.
Ja, det blir alltså just i födan och sånt, så att då det gynnar horntillväxten.
Mm-hmm.
Fick du lära något nytt
idag? Ja, det fick jag göra. Men jag är inte så svårt att fatta varför. Det måste ju finnas, det kan inte bara vara slump att man får 26 taggare alltså...
Ja, nej, men det är ju inte så ofta man får se sådana.
Nej, det var ju det,
jag kanske skjuter någon 18 taggare så där förut. Men den här var ju, det är ju sån, de mäts ju, man får ju guld, silver och det här är ju en guldkrona om man säger.
Jaha, vänta nu, har de guld, silver och broms? Är det
ja.
Du, vad är det man, jag förstår att det är juvär, men vad kallas juvär om man skjuter med?
Älgstudsare.
Är det så?
Ja.
Mm. Det var enkelt. Jag tror det var en mauser eller någonting. Eller
ja, förr jagade man med mauser. Mauser är ju samma kaliber, det var 6,5 mm.
Okay.
Och de jag jagar med har en 6,5 mm och en 8,57.
Okej.
Så det är de två kalibrarna jag jagar med. Ja. Men 6,5 går ju att jaga med en annan ammunition, kan du jaga fågel med den också.
Men är det
en tjädertupp eller?
Är det ingen sån här dubbelpipa eller vad är det?
Nej, inte på älgstudsarna. Det är hagelgevär bara som har dubbel.
Yep. Som man kapar och rånar banken.
Om man kapar det rör.
Ja, faktiskt var lättare att bära i banken.
Yep.
Ja. De har ju koll på. På tal om älg, men du har ju det i ditt blod helt enkelt, jägarbiten.
Ja, jag har ju vuxit upp. Ja. Man var med farsan när man gick i, var så.
Ja.
Så följde med.
Och så har du egen mark där uppe, eller?
Ja, delägare mark där uppe, ja. Ja.
Så,
Sen du... jagar jag här nere också. Jag har en kompis som har lite mark utanför Allingsås. Mm. Så där är jag på, om man säger på höst, efter älgjakten så brukar jag jaga där uppe. Nästan varje helg är uppe där och jagar.
Ja.
Och då är det ju vildsvin, rådjur, dovhjort, kronhjort.
Ja. Tror du att du skulle jaga vildsvin när du växte upp?
Nej, det fanns inga inte. Var ju liksom inte, fanns ju inte.
Det Sverige. Var tecknat.
Jag har sett han jaga vildsvin.
Ja, vi fick lite tekniska problem här. Skivan var full och som sagt var, så nu har jag fått radera lite filer och hoppas det går vidare här nu med den här inspelningen då. Och nu gick ni miste om ett jäkla roligt skämt och det kommer att stanna mellan oss tre och det kommer inte gå vidare. Och det var någonting med Jesus där uppe, Glenn. Han fixade det. Nej, nu kör vi skivan full här.
Det ja, vi ville nog inte att det skulle vara framme.
Komma ut, nej. Men jag tänkte så här, ni är ju gamla spelare och ni har väl... ibland detta året också säkert besökt Ullevi, eller?
Jajamän.
Ja.
Och vårt lilla blåvitt, det har inte gått så bra i början. Och så blev det sparkad av, alltså de sparkade då Stare. Och så han Lundin då, det är ju han Lundins pojk.
Stefan Lundins pojk.
Pojk, ja.
Ja.
Mm.
Mm. Han den andra har inte riktigt koll
på. Jag känner till han jättedåligt. Jag kan inte hans bakgrund nästan. Nej, faktiskt. Jag är väldigt dålig på det.
Så det blir vara musik på, det ska vi kämpa på. Utan jag tycker de har inte så ryckt upp sig mot starten i alla fall här nu i slutet.
Ja, absolut. Och sen, men jag tycker de har fått en, vad ska man säga, det är alltid det här med... Hur slutar vi? Topp tre, topp tre. Alltså,
ja, innan.
Alltså, det är alltid massa jävla topp tre.
Mm. Och alltså, kan de inte säga att nej, de är inte topp tre. Tyvärr, det är bara att erkänna.
Nej, men,
men säger du topp 6 då, topp 7, så kanske de inte får den jävla pressen på sig som de känner nu liksom. Mm. Topp 3, varför ska de vara topp
3? Nej, men det finns ju ingen anledning om att titta på åren innan heller. Varför ska de bli så mycket bättre i år?
Nej,
det fanns ingenting som tyder på det.
Varför får man tala för det?
Och du är ingenting för att vara elak för det, det är ju bara fakta.
Nej, jag menar, har man varit, alltså jag säger, du säger topp 6, men säger mitten på tabellen.
Ja, ja.
Det är realistiskt, yes, med den trupp och det manskap de har idag. Mm. Och det ser man ju nu kanske på de här matcherna som man har sett det här året också. Kvaliteten är ju inte högre. Nej. Vi får ju vara ärliga.
Ja.
Det är bara att erkänna, de har inte kapacitet i det.
Nej.
Jag tycker inte de har någon bra riktig spelidé ens idag. När man tittar och går och tittar på matcherna, jag tycker det saknas en rejäl spelidé. Det är min uppfattning.
Mm. Har de haft en spelidé, så är det ju svårt att få igenom när du är ett sämre lag också.
Ja.
Men det, är du bättre laget, så är det lättare att följa sin spelidé också. Ja.
Det här med och liksom det, att de har bytt tränare 3 gånger på 2 år liksom, det gör ju inte saker bättre liksom. Mm. Det finns ju ingen kontinuitet.
Ja, jag tycker en annan grej som jag tycker jag har märkt, rätta mig om jag har fel på de matcherna jag sett, det är ju att den målvakten man hade i fjol ingav ju en sån mycket, mycket större trygghet för laget i övrigt.
Ja.
Man kände det nästan när man går och tittar, eller ser det nästan på vissa spelare i alla fall.
Mm.
Man har inte riktigt samma trygghet, för han var ju kanske allsvenskans bästa målvakt i fjol. Det har man ju inte i år. Och jag tycker bägge är lite, nu är de unga killar, men bägge är lite darriga.
Mm.
Och det är ju inte större självförtroende hos de andra heller.
Och ni två som spelat backar i hela era liv vet ju hur viktigt det är att känna trygghet med målvakten där bak.
Mm.
Det måste vara enorm skillnad på att känna att jag kan släppa den här vinkeln, det är långt, för det löser han. Mm. Men här måste jag täcka, för nu måste jag skrinna bort den spelaren. För det andra löser ju då Wernersson i detta fallet då. Mm. Så det är...
Nej, jag tror det är en viktig ingrediens faktiskt till laget.
Absolut. Och sen om du har den, eller det samspelet, jag vet bara, man kan bara jämföra med Wernersson. Han var ju inte grym i straffområdet.
Ja, inte så bra med fötterna.
Jag litar på att vi tog hand om det.
Ja.
Och sen tog han det andra med, på linjen liksom, var jävligt på mållinjen liksom, och snabbt mot
bollen. Wernersson var ju ingen, som du säger,
ute i straffområdet.
Nej, det var ju, om man jämför med Ravelli, var han ju 10 gånger bättre ute i straffområdet.
Nej, det var Ravelli i sitt esse där.
Ja, men däremot på linjen var Wernersson en bättre målvakt.
Ja.
Så att man är så olika där, va. Mm. Men idag när man kan vara en femte back, om de målvakt som är duktig med fötterna.
Mm.
Det är jätteviktigt idag. Ja. Titta på internationellt, de är ju för jäkla duktiga med fötterna målvakterna idag. Mm. Det är jätteviktigt.
Mm. Nej, jag kan bara instämma där faktiskt. Och jag bara tänker så här, som en ung fotbollsspelare, men när du är 20 år, du är inte så jävla gammal, och så alla de sociala medierna och alltihopa där då våra blåvitsupportrar hänger varenda spelare, så fort de gör ett misstag, då jävlar, då ska de sälja en, ut med honom, skjuta honom nästan, alltså bara bort med honom.
Mm.
En 20-årig kille, jag menar, det når ju honom på ett eller annat sätt, och det skapar ju inte, den personen han går ut på nästa match och ska spela match, nu säger jag bara vad jag tycker, det kan inte ge honom någon trygghet överhuvudtaget, utan jag är ju mer inne på, fan, vi är ju inte bättre lag som du säger, Glenn. Vi måste bara stötta de lägena, tycker jag.
Nej, men absolut.
Såg vi dem så mangrant som det sker där ute på
Twitter.
Håller med
dig 100%. Stötta i alla lägen.
Han kommer ju aldrig prestera bättre matchen efteråt. För han är ju livrädd. Gör ett misstag, och så gör han ett misstag, så börjar buropen på läktaren. Och då säger folk så, men vad fan, tål du inte det, skulle du inte spela fotboll? Nej, vad fan, fotboll, alltså, det måste man kunna få göra ändå, tycker jag.
Allt den här sociala biten, alltså med Facebook och Instagram och skit, det är så mycket, så är det någon feg jävel som skriver något elakt. Vågar inte ens stå för vad fan lika de är.
Nej.
Och så ska han läsa det här då, den stackars jävel.
Jag säger, det är väl skillnad då. Sen tror jag att man nu gör en snabb, nu ska vi inte göra den jämförelsen, men vi var så mycket tryggare i våra roller, tror jag, på den tiden när vi spelade på något sätt. Sen fanns ju inte det här, ska vi komma ihåg, ingen sociala medier, och sen kan någon journalist skriva skit ibland, det var säkert så.
Mm.
Men jag tror vi tog inte åt oss heller på det sättet. Jag vet inte, mycket svårare att komma undan idag.
Det håller jag med om. Du kommer inte
undan. Så det blir jobbigt för dem, och de har ju inte den rutinen och den tryggheten. Många av de killarna, de har inte gjort så mycket i sitt fotbollsliv. De har inte, vad har de gjort? Mm. De har inte spelat en landskamp, inte en Europamatch. De har inte den rutinen heller och liksom klara av det.
De har gått på sitt konstgräs i den sköna miljön där
lite skyddad verkstad.
Ja.
skulle jag vilja säga.
Ja, 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 absolut.
Ja, jätteintressant är det. Mm. Jag tänker Pontus Dahlberg här nu då, som han har gjort. Han har gjort två tavlor helt enkelt då.
Ja.
Men nu när han kommer på nästa match, du vet, han kommer ju vara så jävla nervös, stackaren här nu, att göra någon tavla eller någonting. Så nu måste han få in lite räddning.
Det är viktigt, känna, ja, det är viktigt.
Göra en förhoppningsvis kanonmatch här nu nästa match. Det är Häcken borta också. Ja.
Det är derby.
Ja, och det är derby som var förra året mot Häcken, var det roligt.
Det var ju 0-4. Sista matchen i fjol var på Ullevi.
Ja, 0-4.
Och då var det ingen rolig match.
Nej. Men det blir bättre.
Ja.
Och det som hänt sen förra året till i år, att vi trodde vi skulle bli topp tre. Alltså, jag förstod aldrig vad som hade hänt däremellan. Ingenting ju.
Men nästan. vem hade uttalat oss som topp tre? Det förstår jag inte. Men de har inte realist.
Nej.
Tycker inte jag.
Nej.
Det förstår jag inte.
Jag tycker många tränare bara är säljare. Om vi tar en tränare blivit sparkad i fyra föreningar på raken, så går han in till en styrelse i femte föreningen. Sen kommer styrelsen ut, precis som på julafton, med Ferdinand. Ja. Honom ska vara bara ut, honom ska vara. Men han har fått sparken i fyra föreningar. Ja. Nej, men han har ju sålt in sig själv här nu då. Och så kör de och så blir det pannkaka. Ja, det är inte lätt där ute i alla fall.
Nej.
Så,
men vi stöttar på.
Vi stöttar.
Ja, definitivt.
Mm. Och så hoppas vi våra kära IFK då. Sen så måste vi även hoppas att Kiken fortsätter hänga kvar där uppe. Gais är där uppe nu också.
Mm.
Kom inte de från tvåan förra året? Eller ettan då?
Ja.
Och fan Glenn, jag vet att du gillar inte när jag säger det här. Jag sa 2018 tror jag att bättre blåvet åker ner i Superettan och kommer upp igen. Vi får lite vinnarmentalitet uppe på Kamratgården då. Mm. Men jag vet att du talar med mig och det är helt okej. Men hade vi gjort det 2018 så tror jag det hade sett helt annorlunda ut nu. Men det kan jag ju säga eftersom vi inte vet.
Spekulation.
Ja, exakt. Men vinnarkulturen uppe på Kamratgården just nu, den är näst intill obefintlig. Och det skulle vi behöva ha där uppe.
Mm.
Så Gais kan bli livsfarliga hela vägen ut här nu. Ihop med VSK, ihop med Öster och ihop med Utsikten.
Ja.
Vet du, jag känner så många såna här blåvitt-supportrar som är fan, Gais ska inte upp i Allsvenskan. Eller ÖIS ska inte upp i Allsvenskan. Välkomna då på båda lagarna.
Ja.
Vi blir med där, vi blir med god åt matcherna, för fan.
Med fotbollskött i Göteborg.
Ja, vad fan. Det är ju bara underbart för fan när det blir så.
Det hade behövts faktiskt.
Ja.
Jag
håller med.
Nu lyser den här jävla skivan igen, så ska jag avrunda här nu snart. Ja. Men på tal om Gaisan där, tror fan att de ska upp.
Ja, jag har inget ont av Gais. Jag förstår inte, kan man inte bara älska sitt eget lag och skita de andra? Måste de hata någon? Ja, lite kan man ju hata.
Lite
men,
hatar
men jag säger inte vilket.
Nej. Kan det vara råttorna, tro? Ja, så är det. Men vi ska avsluta med en väldigt fin låt till dig som jag vet att du gillar väldigt mycket.
Mm.
Och den får du lyssna på när avsnittet kommer.
Härligt. Det ska bli så spännande.
Ja. Glenn kommer också älska den och... Så, och ni där ute nu, häng kvar där ute nu, för nu kommer Glenn snart med de härliga historierna också efter den här låten.
Amen.
I am sailing home again. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird. Across the sky, I am flying, passing high.
Fan, jag hörde att Bosse hade blivit impotent. Och fan vad roligt, han gick ju knappt ur grundskolan. Han gör den, Mikael.
Ja, ja, nu, jag fick tänka, men ja.
Ja. Men den här, de flesta frisörer är ju musikaliska. Ett grundkrav för yrket är att man kan hantera sax och skön.
Stig, snälla, hjälp mig här nu. Hjälp, ja, men, lyssnarna uppe på Stig nu.
Jag har ju förstått att nivån på Glens annars brukar vara lite där som vi drog förut där. Och den här är ju lite under bältet också då.
Det är bra.
Det är bara bra.
Vet ni vad höjden av kvinnlig kåthet är?
när
musen är så våt att flatlösen räknas som båtflyktingar.
Ja, det är grymt. Jag kör en gammal repris för jag tycker den är för jävla.
Visst är Stig och Bert Karlsson.
Den här har vi kört förut, men jag tycker den är bra. Alltså. Var en bonde, han fick en ny granne.
Ja.
Så var han ute och plöjde åken.
Ja.
Så lämnade han två fyrkanter som han inte plöjde.
Ja.
Så säger grannen, vad fan, varför lämnar du den fyrkanten? Ja, där hade jag min första kärleksupplevelse. Och fan, och den andra fyrkanten då? Ja, där stod hennes mamma och såg på. Och herre jävla, vad såg hon då? Nu!
Ja, det är bra.
Tänk vad jobbigt det hade varit att kolla på TV med Frank Zappa.
Den var ju bra faktiskt.
Ja, den har jag hört.
Ja, ha det gött.
Ha det gött,
ha det gött.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.